Välkomna till dagens debatt och vi ska prata om regeringsprogrammet, men ur en sån här vetenskaplig synvinkel som tittar på klimatpolitiken. Det här regeringsprogrammet som offentliggjordes här för några dagar sedan och den nya regeringen har tillträtt också, så de har ett regeringsprogram som är väldigt ambitiöst, ställer ambitiösa klimatmål. Bland annat så ska Finland då vara så kallat kolneutralt redan år 2035, och för det här så har man listat en mängd olika åtgärder. Och vi ska lite titta på dem idag ur en sån klimatpolitisk synvinkel. Professor i Östersjöforskning Alf Norko är med mig. Välkommen.
Tack.
Och sen har jag direktören för Naturhistoriska centralmuseet Leif Schulman här också. Han professor. Välkommen.
Tack, tack.
Har ni läst regeringsprogrammet? Sådär. Jag menar inte sådär varenda ord, men ni har tittat igenom de här åtgärderna.
Lite titta igenom. Och så att säga scrolla igenom vad som sägs. Ambitiöst verkar det ju. Mm.
Den här miljöpolitiken har jag nog läst ganska noggrant till och med. Att den intresserar förstås dess på grund av yrke.
Mm. Visst, och det där om föregående regering ansågs ibland vara så där forskningsfientlig och vetenskapsfientlig, så här har man nu kanske försökt åtminstone upprätta någon sorts sån här vetenskaplig, eller man pratar väldigt mycket om att ge pengar åt forskning och vetenskap och sånt här. Så, hur tänker ni så här om ni ger en så snabb sån här överblick av, har ni nu optimism eller pessimism, eller hur känns det?
Tyvärr man lite för gammal och cynisk för att vara så förskräckligt optimistisk. Mm. Men att om man försöker att undvika negativa tankar, så det är positivt faktiskt att målsättningarna är ambitiösa och absolut liksom åt rätt håll. Och liksom den här uppskattningen av situationen visar vi miljöfrågor, speciellt biologisk mångfald och klimatet, så den är liksom rätt och den försöker inte undvika vetenskaplig sanning.
Okej, vad säger du?
Jag håller helt med. Jag tycker att det är jättebra att man lyfter fram det så starkt. Och det är ju liksom genomgående i hela programmet egentligen, så nämns ju det här med hållbarhet och man tar upp de här frågorna. Och det är att man skickar signalerna att liksom forskning behövs för att liksom underbygga de här beslut om framtiden och hållbarheten, så är ju helt centralt. Så att man blir ju glad nog när man läser den här texten, för att det är ju faktiskt nog viktigt att vi tar itu med de här frågorna.
Mm.
Det håller jag helt med om, och jag skulle nog säga också just att skillnaden till de föregående fyra åren så är ju enorm, att utgångspunkten är helt annorlunda, och det är klart att man liksom hoppas på att också sen att det inte stannar liksom på målsättningsnivå, utan att man också lyckas utveckla de här åtgärderna åt det hållet, att de här målsättningarna faktiskt uppnås.
No, å andra sidan så sen har den första, det är klart det kan ju hända att någon säger att det här är pressens fel, att det är vi som älskar konflikter, men att det blossar samma dag som regeringen tillträdde, det vill säga igår på torsdag, så det där skedde den första sån här som riktigt fick rubrikplats, om vi vill kalla det konflikt. Vi har vår nya miljöminister Krista Mikkonen, så hon var ute på Huomenta Suomi, sa hon att eller skogen räcker inte till för så många nya sån här massafabriker som nu har pratats om. Och näringsminister Katri Kulmuni var ute och det där sa att nu räcker träderna till i det här landet. Så det var en första sån här liten sån här konflikt kanske, som säkert har förekommit än under regeringsförhandlingarna. Vad tänker ni om förvånade eller?
Inte förvånad, men besviken. Jag tycker det här var ett alldeles typiskt exempel på sån här avsiktligt missförstånd. Båda parter vet precis att vi talar om två olika saker. Vi talar antingen om allmän hållbarhet av skogsbruk, eller så talar vi om den ekonomiska hållbarheten, visar vi att just om virke räcker till.
Mm.
Miljöministern talar om den här allmänna hållbarheten, att det går inte att genomföra alla de här industriella projekten om vi håller fast vid de målsättningarna som regeringsprogrammet har, visar vi biologisk mångfald och klimatpolitik. Och Kulmuni igen talar då om den här ekonomiska hållbarheten vissa vi virkar. Och det här samma avsiktliga missförstånd har upprätthållits nu så länge att man skulle ju hoppas att de nu börjar samarbeta istället och inte liksom med flit kör det här till en sån här konflikt.
Ja, det är säkert just så. Men det är ju liksom typiskt att det finns den här konflikten. Det finns den här ekonomiska balansen mot den här hållbarhets, så att säga, målsättningarna och det här, och hur man ska få det att gå ihop är ju liksom den stora frågan, inte bara i Finland utan i allmänhet. För att de ekonomiska systemen är byggda för att ge vinst och de är kanske inte så hemskt lätta att så att säga jämka ihop dem med de här hållbarhetsprinciperna och målen.
Går det att kompromissa med sånt här då? Alltså, vad ska en kompromiss? Kan man kompromissa ihop ekonomiska intressen och hållbarhetsintressen?
Jag skulle inte föra efter kompromiss. Det som jag som vetenskapsman saknar är liksom sån här intellektuell ärlighet. Man kan ju göra ett politiskt beslut att vi prutar lite på vår målsättning visar vi biologisk mångfald för att upprätthålla ekonomin. Jag menar, det är ju därför vi har politik för att göra sådana val. Men det som jag inte gillar alls är det att man försöker bortförklara, om man vill säga starkt så ljuger man åt röstarna. Och det tycker jag inte är acceptabelt i ett samhälle som baserar sig på högskolning, hög utbildning, vetenskap och rationellt tänkande.
Vad tänker du, Alf?
Ja, nej, nu är det ju så här och det här, jag tänker på något sätt att här är, jag menar, det som är en positiv sak, jag håller mig nog ganska positiv till liksom hela tanken att man nu vill någonting nytt och det som man ju ändå lyfter fram då är det här att en finsk framgång ska handla i viss mån om att man ska kanske utveckla ny teknologi och sånt här som är liksom klimatsmart och allt det där. Det är ju förstås klyschor också, men att i viss mån så är det ju den vägen det måste gå om det ska finnas en hållbarhet, för att vi måste hitta helt enkelt nya metoder att kanske till och med göra business på för att, och kanske just att vara klimatsmart och biodiversitetssmart kan bli liksom en framgångssaga. Det är åtminstone det de som lyser igenom i det här programmet. Men att hur man nu sen gör det, så håller jag helt med dig. Det gäller ju att vara ärlig i det här och prata om saker på
med deras rätta namn.
Mm.
Jo, jag instämmer, och det som är intressant att notera är det att finska, en stor del av finska, det finska näringslivet gick ju ut före valen och liksom vädja till beslutsfattarna att vi ska modigt ta en sån här klimatsmart, modern politisk riktning.
Sant.
Mm. Och nu var det just igår i nyheterna om hur Finland kan ta en stark roll, ha en stark roll i det där avfallshantering och sån här cirkulär ekonomi i Ryssland, var det med ännu mindre utvecklat än här. Så det finns oändliga möjligheter, men jag skulle säga därför är det oerhört viktigt att vi liksom just vågar ta de här strategiska stegen åt rätt håll, istället för att benhårt hålla fast vid liksom traditionella synpunkter. Vissa vi alla näringar i samhället. Det här gäller i högsta grad också skogs- och jordbruk.
När du säger att modiga beslut, vilka beslut saknar du?
Till exempel om vi nu talar om skogsbruket och jordbruket som antagligen kommer att vara en källa för konflikter eller debatter åtminstone under.
Som det står väldigt lite konkret om i regeringsprogrammet.
Precis, ja. Det tycker jag också lite tyder på att det är en känslig punkt. Så båda sektorerna har ju oerhörda möjligheter till att vara en del av lösningen. Det finns moderna, smarta skogsbruksteknologier som vi kan börja använda i större skala. Det finns ekologisk produktion. Vi kan det där rida på vårt rykte som ett rent liksom rent land som kan producera hälsosam mat. Och så vidare. Så det liksom, man borde borde absolut köra på de här lösningarna som går, som drar åt rätt håll, och då har man hela sektorn med att lösa problem, och det blir ju också liksom en av dess annorlunda politisk goodwill för de här sektorerna om de ställer sig på det här viset istället för att hålla fast vid liksom gamla attityder.
Men kan ni konkretisera någonting? Vad skulle det vara?
No, till exempel just så här, att acceptera det att vi måste minska på kött och mjölkproduktion, och att till exempel nötkött kan mycket väl vara en del av vår kost, men det ska vara mer en sån här liksom lyxprodukt som produceras ekologiskt. Så då kan vi minska på köttproduktionen i en mycket stor grad, men ändå upprätthålla den och på det viset också upprätthålla livnäringen på lantbygden. Det här är nu ett exempel. Sen finns det i skogsbruket också. Vi kan istället för att ha kalhyggen som är liksom en onaturlig ett onaturligt sätt att behandla skogen, så kan vi ändra på praxis och upprätthålla mer sån här huggande som lämnar skogstäcke, liksom man gör inte kalhyggen.
Det konkreta åtgärder. Ja. Ja, vad tänker du, Alf Norko?
Just att göra det smartare på landen, och helt avgörande för vad som händer i havet också. Vi vet ju att, jag menar, om man tänker på klimatförändringar och all värme som ackumuleras, så över 90% av allt som är associerat med den globala uppvärmningen så har ju buffrats i havet. Och det här, om man tänker på att vi har kämpat med övergödningsfrågor nu i decennier i Östersjön, och det mest centrala har ju varit vad som händer på land, så att säga, i tillrinningsområdet. Så är det ju inte som om inte de där utmaningarna ska växa i framtiden. Nu har vi lyckats delvis stävja den här utvecklingen med i avseende av övergödningen då. Men att i framtiden så ökar nog de här utmaningarna igen. Så att det är nog jätteviktigt vad som händer, det som Leif talar om. Att hur man liksom sköter det där jordbruket och skogsbruket kommer att ha en helt avgörande roll för också hur haven mår.
Är det så att hänger man på något sätt, har man hemskt svårt att tänka om? Är det konkret tänka om?
Så verkar det. Och det liksom tycker jag en sån här liksom intressebevakande politik som riktar sig till den traditionella, oftast minoriteten av hela befolkningen som röstar på ett visst parti. Och man försöker liksom tala till den här röstarbasen istället för att söka liksom gemensamma målsättningar och gemensamma lösningar som skulle främja hela befolkningen. Och jag tycker det här leder liksom till en sån här motsättning som bara förstärks inom samhället nu, speciellt med sociala medier, var det uppstår sådana här bubblor var man skäller ut de andra bubblorna. Det på något vis tycker jag, alltså, så här som enligt min där erfarenhet som ledare för en organisation, så det är ju sån här strategiskt tänkande, sån här framåtriktat tänkande som absolut krävs för att nå liksom hållbarhet och livskraft i en organisation. Så jag tycker det här samma borde nog partierna också inse.
Så alltså man tittar för mera på sin egen gamla röstarbas, väljarbas, än att hitta så att säga det här nya. Jag tänker på alla de ungdomar till exempel som har stått och klimatstrejkat och den hela stora rörelsen.
Ja, absolut, och det är ju inte bara fråga om en liten grupp ungdomar, utan nu finns det ju mycket utbrett i samhället, till exempel det att vi skulle vilja ha ett renare hav. Och det går inte att lösa det liksom genom att förneka problemen och orsakerna till det.
Eller skylla på grannländerna.
Men jag tycker då, jag vill återkomma till det här med att jag menar, de har ju inte ens kommit igång ännu.
Ja.
Och det här, och jag tycker att den anda som nu finns i att åtminstone identifiera problemen, det är klart att det finns mycket som är oidentifierat och kanske delar som är helt orealistiska, och det här som ni har lyft fram med kring liksom den där intressebevakningen och det här, det är helt riktigt, men nu så till vidare skulle jag vilja vara positiv att de här sakerna kommer upp på agendan på ett helt annat sätt än vad det gjorde bara för några år sedan. Och jag tror att, jag menar, de är upp till bevis nu, och det är klart att vi följer med väldigt noggrant vad som de facto händer, eller om det bara snack. Så att jag hoppas nu att de faktiskt liksom driver framåt den politik som de har utsatt sig för att vilja göra, och att det går åt rätt riktning. Och då tror jag ja, jag skulle vilja hoppas att det är liksom i rätt riktning och att man skickar rätt signaler i alla fall. Mm. Sen är det väldigt mycket som vi har diskuterat det här med att det är väldigt mycket som ska så att säga undersökas under de kommande 4 åren eller utredas. Och det här, om det sen nu leder till någonting så en annan fråga.
Ja, alltså ordet att någonting ska utredas, nu kommer jag inte ihåg exakt, det var någon som hade räknat, någon politisk redaktör visst någonstans hade räknat hur många saker som ska utredas. Det var långt över 130 eller någonting, så 133 eller något sånt där ordet används, detta ska utredas. Ja. Och det där, det är ju bra att det utreds förstås, men det där, åtminstone så har de som har uttryckt stort missnöje nu, eller lite besvikelse ska vi säga, inte missnöje ännu, men så det är djurskyddsorganisationer som hade hoppats på att det skulle ha skett någon ändring, till exempel inom produktionsdjursbranschen. Och det där... Det är en diskussion som vi kan ta upp, som jag kommer att ta upp här senare i något skede. Men det där, du nämnde här Alf just, eller någon av er nämnde att det finns ett stort intresse. Det är klart att alla till exempel är intresserade av ett rent hav, och det är väldigt konkret. Det är det som vi kommer att se nu i sommar igen. Det kommer en ny prognos om att havet kommer igen att vara fullt med blågröna alger.
Mm.
Och då brukar folk reagera. Ja. Och sen brukar man börja diskutera att vad ska vi göra. Ja. Sen brukar man skylla på Ryssland och Polen och det där. Hur ser du på den här? Alltså, jag menar så här, man kan ta det som kanske en sorts välsignelse också, att det uppstår ett sånt här problem för att då ser folk det.
Mm.
Låter det cyniskt?
Nej, nu är det ju helt korrekt. Mm. Det är ju just så att, men det är ingen överraskning att havet blommar, och det att man går ut med att göra en prognos för all i sommaren är egentligen så till vidare nonsens. Att vi vet att det finns så mycket näringsämnen att det enda som behövs är lugnt väder, så blommar nog havet. Mm. Om det är varmt och lugnt så blommar havet. Så att den där potentialen finns där. Och det här, och sen är det ju bara ett faktum att det ofta sammanfaller med när folk har semester och gärna simmar. Och det här, jag hängde till exempel för några år sedan, så var det ju simförbud på de finaste sandstränderna. Och då reagerar ju folk. Så att folk, så till vidare är det ju liksom någonting som är in the face of people, så att säga, när det ser ut så där. Och det här, i fjol hade vi ju en väldigt varm sommar. Vi har faktiskt på Tvärminne där jag jobbar, så har vi mätt temperaturer i havet över 100 år, och det var överlägset den högsta temperaturen som man har uppmätt. Och det händer, det är ju liksom inte så att en gradvis förändring är liksom... En liten ökning kan betyda väldigt mycket, helt enkelt. Så att man går över vissa tröskelvärden och så dör blåmusslorna och etc. Så att det är nog väldigt mycket på gång, och den här förändringen vi ser i havet är väldigt snabb, och det är nog väldigt viktigt att vi åtgärdar de problemen vi kan. Vi måste skydda den biodiversitet vi har, för att det är liksom på sätt och vis en buffert mot de där förändringarna. Det handlar kanske inte så mycket om kolsänkor, utan det handlar om kollager och att vi har tillräckligt långsiktiga lager i havet. Men att både de här biodiversitets- och klimatfrågorna sammankopplas väldigt starkt, och det här och just i avseende havet så är det synligt för människor.
Mm. Därför jag tog upp det här med djurrättsorganisationen, för jag vet många människor inom den sidan av medborgarrörelserna som säger att det är väldigt cyniskt nog en viss lättnad över att på grund av att det här klimatpraten nu kommer fram, så om man inser hur stort fotavtryck också näringen har, så eller det att hur vi tillverkar vår mat och vad vi äter. Så tack vare det så har de mitt i allt fått att folk har börjat höra på dem också, på det här med djurens, eller hur djurhushållningen sker.
Så, jo, alltså det som jag har försökt nu ta upp så ofta som möjligt, det att vi kunde lika väl sluta tala om klimatkris eller biodiversitetskris eller plastkris. Det är ju frågan om en livsstilskris. Och allt det här som, alla de här problemen som man lyfter fram, så hänger ju ihop. Och löser man ett av de här problemen, så påverkar man positivt också liksom, alltså de andra sektorerna av problemet. Jag skulle nu vilja kommentera på det här vad Alf här sa om liksom den här positiva signalen. Där jag instämmer helt, och jag vill inte låta allt för negativt. Det är massa fina saker med det här regeringsprogrammet. Och det här med den här signalen, så det såg vi ju redan, alltså hur internationella medier det där snappade upp det här.
Visst.
Programmet. Och det där Och jag skulle inte underskatta det här. Det kan ha en mycket stor påverkan på det där val i andra länder, politiken, hur Finland kan påverka inom EU och så vidare. Så att det där, det är nog, målsättningarna är nog också viktiga, fast det är klart att det är sen det här implementeringen som är det avgörande, men också målsättningarna är viktiga.
Ja, jag skulle kanske ändå kunna kommentera på det där, att jag menar, om man skickar signaler att vissa näringar till exempel måste, just om man ska undersöka hur, liksom, om man måste skrida till några åtgärder, så skickar det också signaler kring att det kanske att man är tveksam kring vissa aspekter i hur näringslivet liksom. Eller även om man tänker på det här med torv till exempel, så skickar man signaler att det här är kanske inte hållbart. Och då nu kan jag ju tänka mig att näringslivet också, så att säga, följer med de här kommentarerna, för då är det kanske inte lika attraktivt att investera i framtida i framtiden och så att jag tror att just att det som skrivs fram kan ha en ganska stort inflytande i alla fall.
Det är meningen, alltså EU:s klimatpolitik eller klimatmål är det att EU ska sträva till vara kolneutralt 2050, och nu har Rinnes regering då, alltså i regeringsprogrammet, talat om för Finlands del 2035. Det är 16 år dit. Hur realistiskt är det?
Ja, no, alltså det är oerhört ambitiöst. Jag är nu inte på det sättet en specialist i de här samhällsstrukturerna som påverkar det här, att jag skulle kunna riktigt det där, ta ställning till hur realistiskt det är. Men att så vitt jag har förstått så menar specialister att det är möjligt. Och jag tycker att man tänker på situationen i vilken vår miljö och vår planet befinner sig, så man måste ju sätta målsättningar oerhört ambitiöst. Och precis, så regeringsprogrammet konstaterar också, så om någonstans så i Finland borde det vara möjligt att nå de mest ambitiösa målen. Men om man tänker på hur välfungerande vårt samhälle är och hur högt utbildad vår befolkning är och så vidare.
Ja, det där. Satt och pratade med min son här om dagen, han är 24 och han har följt med väldigt mycket det här. Och så sa han att det där, jag tycker det är bra att det äntligen börjar hända någonting. Så han, jag behöver inte köra någon bil i framtiden. Och jag liksom, jag på något sätt så kommer det här, det händer liksom sån här, en helt nytt sätt att på något sätt ändå se på världen eller se på sin egen framtid. Men det är klart, om man läser sådana katastrofrapporter, och jag tycker synd mycket om den här unga generationen som ska varje dag öppna tidningen och se att mänskligheten, det stod precis för några dagar sedan, att mänskligheten kommer inte att finnas mer år 2050.
Ja, no, det stod, jag vet precis vilka rapporter du hänvisar till. Det stod nog inte precis sådär. Inte.
Det, så stod det i rubriken. Nej,
ja, det kanske rubriken var jag formulerade, men jag läste faktiskt den själva rapporten, och det tycker jag det är viktigt att vi det där definiera de här begreppen ordentligt. Det talas om en kollaps av vår civilisation. Och det betyder ju alltså inte att människan som art utrotas, och inte ens det att till exempel vi i Finland, alltså befolkningen i Finland, skulle förintas. Men civilisationen så som vi känner den har ju faktiskt det där nuren börjar och skaka i riktigt till rötterna. Jag har sådana frågor om att man plötsligt ifrågasätter mänskliga rättigheter. På grund av att det finns så stora mängder flyktingar som det söker sig till andra världsdelar. Så det är ju en del av vår civilisation. Att vi har, under de senaste decennierna har vi baserat vårt internationella samarbete på, bland annat på mänskliga rättigheter. Och plötsligt så ifrågasätts de i alla länder. Så jag tycker att det är sådana här saker det är frågan om. Det är inte frågan om det att vi sådär bara hux flux dör ut som art.
Mm. Som du säger, jag är helt säker på att många människor har läst hela den artikeln, men de flesta ser rubriken. Och det står att mänskliga civilisationen kommer att vara borta 2050. Så får man ju lite hicka.
Ja, man får ju nog vara lite försiktig med den här alarmismen, och där kommer ju medierna nog in och så att säga kanske förvränger eller förstärker sånt som inte riktigt kanske just vad som avses. Men att
plus att det kanske får motsatt effekt också.
Ja, dessutom det. Men att det är ju helt så att jag menar, jag tror att den yngre generationen nu ser med helt andra ögon på till exempel betydelsen av biodiversitet för hållbar utveckling och allt det här. Och för det har ju vuxit fram sakta, och det finns en medvetenhet som den äldre generationen inte ens liksom inser någonting om. Och det här är ju en positiv sak. Man måste ju liksom på något sätt också kunna bara ge framtidstro åt den yngre generationen, men att inte allt bara far åt fanders. För det finns möjligheter att påverka, och det finns också positiv utveckling i många aspekter. Men till exempel det här med biodiversitetskrisen är ju, som man nu har talat mycket om. Så nu är det är liksom lite bråttom att tänka rätt och göra rätt beslut. Och därför är det här regeringsprogrammet, som Leif sa tidigare, det är jätteviktigt att man, liksom, att man ställer de här målsättningarna tillräckligt, eller att man är tillräckligt ambitiös helt enkelt, och försöka. För annars så är det ännu värre än någon.
Om vi tittar här ännu helt punkt för punkt några saker, som att meningen är då att man skulle beskatta mera fossila bränslen, betydligt mera. Men sist och slutligen, alltså det är kring 5 cent per liter, så kommer alltså bränsle att stiga. Då räknar jag för mig själv med att tankar 100 liter, så det är ju inte liksom något sånt som man har råd att hålla sig med bil, så har man säkert råd att betala det också.
Men jag skulle säga just att det där som liksom, det där låter mer nog som ekonomisk politik och inte som miljöpolitik. Alltså,
sant, för att
man måste samla in mera pengar för att kunna genomföra vissa andra.
Men ser du det inte alls som miljöpolitik så tillvida att om det gör det dyrare, så är det fler och fler människor som kanske avstår från att till exempel ha bil?
Jo, det är klart att på det här, nu går det ju att det håller, men att det där, förändringarna borde ju vara större för att det skulle ha en snabb egentlig verkan. Eller så måste det alltså kopplas med andra åtgärder, såsom det finns nog med där i regeringsprogrammet att man ska utveckla infrastrukturen för elbilar. Och det är klart att om de här kopplas ihop, om man kanske dessutom ännu ger någon beskattning för förmån åt elbilar, så då börjar det ju att svänga nog.
Elbilarna är ju inte heller helt bekymmerslösa.
Nej, det kan man ju kanske just att det som ju är lite svårt. Det är ju väldigt svårt för oss att göra rätt, så att säga, oberoende hur vi vänder oss.
Så känns det ibland.
Och nu finns det ju debatter. Jag menar, nu är det så mycket fokus på elbilar att man kanske inte ser de negativa konsekvenserna av elbilar. Och det liksom bara visar hur svårt det är att få den där faktan rätt kring liksom vad man ska göra. Och därför så tror jag att en av de mest centrala punkterna här är att man måste konsumera mindre, för det handlar i slutändan handlar det helt enkelt om den konsumtionsrat vi har. Om vi tänker på att vi har i princip har använt slut våra resurser nu redan när var det i april, så visar det ju liksom att vi konsumerar helt enkelt för mycket. Sen kan man stödja vissa, jag menar, som till exempel elbilar och vad som helst, men man ska vara medveten om att det inte nödvändigtvis är just så enkelt heller.
Sen är här andra nog konsekvenser. Jag bor själv i ett gammalt hus som har oljevärme, och jag tycker redan att vi har hög räkning, eller det känns så mycket pengar, men att här kommer man ju helt att avveckla, att det ska helt enkelt ta slut, och man ska sätta in, det står lite flummigt, stödåtgärder. Jag väntar på dem, så ska vi bygga om. Men det där annat som jag tycker är intressant är det här med torven till exempel. Energianvändning av torv, nu är här som målsättning att det ska halveras före 2030. Och det här med torv väcker ju starka känslor också.
Alltså torv är ju ett fossilt bränsle, och på det viset så är det dessutom till och med värre än till exempel olja och speciellt gas. Men det är inte nog med det, utan det är dessutom en sån här biodiversitetsfråga i Finland. Kärren har behandlats mycket illa i Finland under hundratals år faktiskt, eller 100 år åtminstone. Och det där att man använder torven, men att man har också dränerat kärr, vilket gör att torren förmultnar och det förorsakar kolutsläpp. Och sen är det en massa arter som är helt förknippade med kärrekosystem, och speciellt vissa kärrtyper är ännu oerhört hotade i Finland. Så det där, jag tycker gärna målsättningarna vissa vid torven skulle få vara ännu mer ambitiösa, men att vi vet ju nog alla säkert vad det där. Vad det beror på att det är lite sådär vagt i det här regeringsprogrammet.
Talar du om Centerpartiet och deras...
No, precis, förstås. Ja. Det en del av det här, liksom vissa intressegrupper som man det där vill stödja. Och det är ju i och för sig helt rätt. Det är ju det vad politik går ut på. Men man kan också hitta nya sätt att stödja en viss grupp. Och jag menar, man kan inse att en viss sysselsättning inte fungerar i framtiden, men man kan hitta på alternativ istället för att bara försöka hitta på argument för att försvara den här gamla
situationen. Ja, om man gör det i god tid så finns det dessutom inte här att man i halsbrytande takt sen ska sadla om. En annan åtgärd här är att vindkraft, alltså ute till havs, den här fastighetsskatten ska sänkas. Vad tänker du om det, Alf Norrko?
Oj, jag vet inte om jag har en... Jag tycker att,
vad tänker du om vindkraft?
Om vindkraft?
Om jag tycker, den enklaste vägen.
Jag tycker att vi måste göra någonting. Vi måste hitta alternativa energiformer och då är vindkraft alltså...
Det väcker starka känslor.
Det väcker alltid starka känslor. Men att
särskilt ute till havs.
Ja, men man måste kunna hitta någon form att jag menar, utveckla den tekniken och kanske bygga upp det på platser där det inte gör så mycket skada eller kanske inte irriterar människor så mycket. Men att jag tror vi måste göra. Vi måste bara hitta alternativa energikällor. Och om det är en kombination av vind och sol och annat så bra så. Men att det är, nu förstår man ju att det är en känslig fråga. Att det finns mycket åsikter kring det. Men att vi måste hitta alternativ till de fossila bränslena helt enkelt.
Mm. Man måste komma ihåg att det fanns tidigare då höga skorstenar av fabriker som spydde ut tjocka svarta moln sås som modernt och ett tecken på framgång. Jag tror att det är allt mer folk som ser vindturbiner på samma ögon i dagens läge. Och det behöver ju inte vara en evig lösning det heller inte. Det är ju lättare att nedmontera vindkraften, till exempel kärnkraft. Så jag förhåller mig nog inte hemskt kritiskt. Trots att jag förstår nog förstås förargelsen om det kommer just nära
ens. Ja,
precis. Ja.
Många fågelmänniskor har också uttryckt, jag tycker inte alls om dem på grund av att de säger att...
No, det beror också på med vilka fågelmänniskor man pratar och var man placerar dem.
Så att men starka känslor väcker. Kärnkraft väcker också starka känslor och det där, om vi nu tänker på att det är inte så hemskt många år sedan som de gröna till exempel lämnar en regering för att man hade kommit överens då i regeringsprogrammet om att inte fatta beslut om mera kärnkraft under den regeringsperioden, så ville man göra det i alla fall. Och då drog de slutsatsen att lämna regeringen då. Och nu står det i regeringsprogrammet att till exempel Lovisa kärnkraftverk får då fortsatt tillstånd att verka. Alltså det tycks vara så att kärnkraft nu är ett... På ett sätt får jag säga så här nu, grönt alternativ ändå i jämförelse med den katastrof vi står inför. Eller så känns det som att folk skulle resonera. Kan vi kort växla några ord om det ännu?
Ja, det är väl kanske lite pesten och koleran. Att det där, jag har själv precis på samma sätt lite tänkt om att jag tycker inte att kärnkraften är en liksom sån här bra slutlig lösning, men att i dagens läge så tror jag nog inte att vi har något alternativ i världen åtminstone. Jag antar att Finland förmodligen skulle kunna klara sig utan att bygga till kärnkraft. Jag talar inte om att man inte skulle kunna förlänga den där användningen av det nuvarande. Men att så på global nivå så tror jag nog att kärnkraften helt enkelt måste vara en del av lösningen. Jag tror inte att vi annars kan förändra energiproduktionen tillräckligt snabbt. Mm.
Så du har tänkt om lite och jag har märkt att många människor har gjort det. Vad tänker du, Alf Norrko?
Nå, kanske lite liknande. Mm. Jag tror ändå att man borde liksom, att det skulle finnas mycket mer man skulle kunna göra att stödja alltså utvecklingen av alternativa energiformer, inklusive just vind och sol och kombinationer i våg. Mm. Alltså olika typer av havsenergi och sånt här som ändå vi vet att skulle kunna vara möjligt. Så då handlar det ju också om hur den här incentiv man ger åt så att säga de som utvecklar det här. Så att nu tror jag att man borde satsa på det också. Men jo, jag håller med. På något sätt så är det just en bäst
kolera. här tar tiden slut. Jag tackar er båda. Vi får se vad som händer. Vi hoppas att det inte blir mycket stridigheter inom regeringen, utan man istället gemensamt försöker lösa de här stora utmanande frågorna. Professor i Östersjöforskning Alf Norko och professor Leif Schulman, direktör för Naturhistoriska centralmuseet. Tack för att ni deltog i den här diskussionen idag. En ny debatt blir det på måndag. Då är det de äldres råd som sammanträder. Tack för mig, hej.